kärleksgäst här i säsong Kärlek. Och den gästen är ingen mindre än Malin Wahlstedt. Välkommen.
Tack.
Jag vet ju att du skriver böcker, du är... Jag fick inte säga ljudboksskådis, utan nej. Vad säger man?
Nej, skådis är jag inte, utan jag inläser det. Jag läser in talböcker och ljudböcker i min lilla studio i källaren.
Du är konstmodell.
Ja, precis. Det är de två brödjobben jag har.
Precis, och sen arbetar du på en bok till, eller hur?
Ja, gud, sedan jättelänge. Jag hoppas den är klar snart. Ja, alltså jag vill ju vara författare, men jag gör så mycket annat så att det är så svårt att få tiden att räcka till. Men ja,
den ligger alltså där och kokar.
Ja, ja, precis.
Vill du skvallra?
Ja, det är egentligen en biografi om min mormor som var en väldigt färgstark, sprakande människa. Och ja, hade tämligen liknande tankegångar som jag vad det gäller relationer. Och levde lite grann som jag. Det är nästan, ja, det kan jag nästan också lägga till. Att herregud, det här har jag ju i arv från mina föräldrar och mormor. Ja, strunt samma. Den boken är på gång. Jag håller på och skriver om. Och sen väntar en ny tröstlös förlagsrunda. Men ja. Mina brödjobb, det var ju när jag lyckades kränga av med det här tunga frilansjournalistoket. Journalist, det är en skitbransch som inte jag är rätt person för. Man måste vara väldigt säljig och sådär, och det var inte jag. Jag pallade inte det. Så när jag lyckades kränga av med det oket och ägnade mig istället åt mina tidigare extra knäck, så blev det ju ett ton som lyftes från mina skuldror.
Jag berättade tidigare för Karin om när jag hade mina kärleksveckor på Facebook. Mm. Där jag bjöd in olika människor att berätta om sina kärleksresor. Att just din berättelse om hur du gick från ett vanligt äktenskap in i en öppnare relation, om man kan säga så. Det var ett av de mest uppskattade inläggen i hela den kärleksveckan.
Sa du inte att det var det mest uppskattade?
Jo, men det var det mest uppskattade. Det var det som flest människor skrev att kan inte hon vara med mer, eller kan du inte göra någonting med henne för att det var så himla spännande. Men vad tror du det beror på?
Alltså, jag förutsätter nästan att de flesta människor har haft sådana funderingar. Och ibland kanske som är nästan en dagdröm om att det vore ju det ultimata sättet att leva. Men det går ju inte. Eller så. Och ifall man överhuvudtaget har liksom... Ja, nu för tiden kanske man har hört talas om att det finns folk som lever i öppna relationer. Men då är ju folk väldigt skeptiska ofta och tänker att ja, men det skulle ju aldrig funka. Det skulle aldrig jag klara av, eller det skulle inte vi klara av. Och vad fantastiskt, men det är inget för mig.
Mm.
Tyvärr.
Ja, och det handlar väl om att dels att man är rädd att bli svartsjuk, tänker jag så här. Och jag tänker också att det är ett jobbigt snack att ta. Alltså... Kan inte du berätta lite? Jag är väldigt intresserad av den där punkten när det kommer på tal, så att säga. Men det var ju lite mer komplicerat än så i ert fall. Har du lust att berätta lite om?
Ja, alltså egentligen kan man ju säga att det var lätt i vårt fall, eftersom det började med någonting så överjävligt som att jag hade varit otrogen något så in i helvete. Vi hade väl snackat sådär lite grann mellan skål och vägg, som nästan ett skämt över köksbordet liksom, att jag träffade andra, men inte pratat mer om det, djupare liksom. Mm. Vi hade inte gått in på vad, vem, hur, sådär, utan det var en slags, ja, underförstått liksom. Sen hade vi nog säkert lite olika tolkningar av detta då. Så min naiva förhoppning, det var ju liksom att min lust skulle svalna i takt med att Jannes acceptans växte liksom.
Underbar, ja, men underbar väl, tankekonstruktion.
Ja, men det är väl rimligt.
Ja, alltså jag tänker, man känner igen den.
Jag tänker som osmos kemiskt. Liksom, ja. Att om man häller i mjölk i vatten så efter ett tag så är det blandat. Så det är 50-50. Liksom. Mm. Så tänkte jag. Men ja, sen så blev ju det där, som sagt, det blev ju, alltså det är väl nästan som man ska betrakta det som en slags missbruk faktiskt. För det blev på något sätt, det blev ju en frenesi i det här. Första gången då jag träffade en annan man så var det nästan som ett experiment. Alltså jag hade liksom en inställning som var nästan vetenskaplig, för att jag tänkte att jag hade minnen från min första pojkvän. Då, vid något tillfälle, så gick jag med en annan kille hem för att min kille inte var med på den här festen. Och då, när den här killen började ta i mig, så kände jag hur jag bara kallnade och stelnade och inte ville. Och det betraktade jag som att, ja, men det var på något sätt mitt kyskhetsbälte liksom. Att om jag inte vill så betyder det att det inte är bra. Men däremot, om jag upptäcker att jag vill, då betyder ju det att jag inte gör något fel. Kanske låter jättekonstigt. Ja, så att
jag förstår logiken, och jag är också väldigt intresserad av, eller det är intressant det där hur man konstruerar en sanning kring
att höra, att ha en ärlig diskussion om hur en sån konstruktion kan se ut.
Ja, ja. Alltså det här var ju min interna, i mitt, ja, det var ju min eget resonemang liksom. Och naturligtvis försöker man på något sätt försvara och, vad heter det, bygga upp en bild som stämmer, som gör att det jag vill göra blir rimligt. Hur som helst, första killen jag skulle träffa, då var det liksom dagtid, nykter, och det var jätte sådär, nu får vi se vad som händer, tänkte jag.
Mm.
Och jag märkte till min förtjusning att jag njöt något så in i helvete. Och att det var så häftigt, och det var en sån kick liksom. Jag gick därifrån på moln och kände hur jag liksom hade fått ny livslust och energi som liksom brakade i hela livet, liksom. Och som jag upplevde även då kom min familj och min man till del, liksom. Och den där känslan tog jag som intäkt för att jag inte var otrogen, liksom. Eftersom det var liksom på en helt annan, på ett helt annat plan. Det var liksom inte med Janne jag jämförde det här. Det var liksom, det var någonting utöver. Det var som att skaffa sig en ny hobby liksom.
Ja, för du blev inte förälskad.
Nej.
För det tror jag är en nyckelgrej.
Ja. Ja, för sen, ja, precis. Och just det här att jag upplevde att det var så en otrolig kick liksom. Och efter det, jag först träffade den här snubben då ganska regelbundet länge innan jag började fundera på liksom nya och sådär. Liksom.
Ja, va?
Och så började jag leta upp, alltså jag signade upp mig på någon sån här dating site som inte är till för att hitta någon äkta hälft, utan mer sex så. Och jävlar, vilken tsunami av åtrå som vällde över mig liksom. Och det var ju så fantastiskt. Det svåra var att sova där liksom, och välja och sådär. Jag satt och upprättade såna Excel-dokument liksom, för att hålla ordning på all det. Så att det var något nickname, och så var det riktigt namn, och så var de bodde. Och huruvida, ja, kroppslängd och kukstorlek liksom, så här, jättekomplicerat blev det liksom, och så försöka välja då, ja, bla bla, hur som helst. Så det där blev ju min nya, alltså jag kallar det hobby, alltså jag vill faktiskt det. Och som sagt, jag vet inte, jag kan ju prata om det hur mycket som helst förstås, men det här sprang ju iväg och blev till liksom, det tog upp allt mer av mitt medvetande att försöka hitta plats och tid för olika små dejter, liksom. Och sen hör ju till saken att jag som du sa förut, alltså jag blir inte förälskad särskilt lätt. Liksom. Jag har fått höra att jag har ett ganska manligt förhållande till sex. Liksom, mm. För att jag verkligen skiljer på sex och kärlek. Liksom. Och dessutom har jag ganska lätt att njuta. Så liksom, för mig var ju nästan en idealisk dejt. Det var att jag kunde åka hem på samma spårvagnsbiljett. Liksom.
Mm.
Eller att om någon kom till mig, att om jag precis hade gjort en kopp kaffe när det knackade på dörren, så var den lagom varm att dricka när han gick,
mm.
ungefär. I alla fall. Men det här sprang ju iväg, som sagt, och blev mer och mer bla bla. Och sen var det vid något tillfälle då efter ett par år, ja, ett och ett halvt år sedan, som Janne skulle på något seminarium i, vad det var, Västerås tror jag. Och han hade ingen laptop då, så då fick han låna min. Och han hade ju liksom en känsla av att men det är någonting. Liksom. Mm. Jag var lite frånvarande då, tyckte han. Eller liksom. Och då sökte han i min dator. Jag visste inte att man kunde göra så, söka på ord in i dokument.
Nej.
För jag hade ju min enormt noggranna loggbok där. långt nere i något väldigt prosaiskt annat dokument. Mm. Och så hittade han det här och det blev ju en fruktansvärd chock, kalldusch. Jag tror att det var under ett och ett halvt års tid hade jag ju träffat 57 snubbar.
Mm.
Liksom. De flesta bara en gång eller två, sådär, men några fler. Och när han kom hem då nästa dag så... det var så hemskt. Han kom in och var alldeles svart i synen liksom. Och bara, nu minns jag ju inte ens exakt vad han sa. Men liksom slutsatsen var ju liksom att, ja, nu är det kört. Vi måste skilja oss liksom. Det finns bara ett sätt. Vi måste bara sköta det snyggt för barnens skull liksom.
Mm.
Och det här var ju, det var ju fruktansvärt. Jag kände mig som en värsta sortens skurk. Jag har aldrig gjort någon så illa. Jag har aldrig skämts så mycket för något som detta. Alltså det var ju fruktansvärt svek liksom.
Men det gick ifrån en situation där du höll alla känslor av skuld borta eller kanske inte ens kände dem till att konfronteras med det.
Ja. Rimligen måste jag ha haft skuld i bemärkelsen att jag smusslade. Och det är ju i sig ett tecken på att det är något som man försöker gömma. Det vill säga som man inser inte får komma fram. Alltså det är ju det är på det sättet lite likt missbruk, eller hur? Gömma flaskan bakom soffan eller vad man gör liksom. Så på det sättet, men fy fan. Alltså till saken hör ju då, det är väl naturligtvis grunden till det hela liksom att... vi hade ju då varit ihop i, vad blir det? Ja, alltså, 10 år minst, 15 någonting, liksom. Och vi hade ju en väldigt lång period av, alltså passion och intensivt sexliv. Alltså många år, liksom. Men det var väl någonstans där, efter att dottern kom så började liksom det svalna. Och där är vi tämligen eniga jag nu om att liksom efter ett antal år så är det inte samma hetta för att man känner varandra lite för väl och både han och jag har den här uppfattningen att sex till stor del till stor del bygger på någonting lite okänt och spännande utforskande liksom och när man känner varandra så utan och innan så svalnar den delen. Och vad sen läser man om såna här par i 75-årsåldern eller yngre kanske, men som har varit ihop i 30 år och som påstår sig ha lika bra och lika intensivt sex som när de träffades. Och ärligt talat tror jag sällan att det är sant. Och i de få fall det är sant så låter det fantastiskt. Och vissa människor är ju sådana att de har... kan bara ha sex med den någon som de verkligen älskar och känner djupt. Liksom. Och det där kan jag helt enkelt inte identifiera mig med det. Jag minns redan när jag var ganska liten att jag tänkte att men gud vad konstigt. När man väl sen träffar sin ja, livspartner, då ska man aldrig mer träffa någon annan. Men gud vad hemskt. Men då hade jag någon slags magisk vision av att, ja, men det är nog så att då vill man inte det heller. Det är det som händer när man träffar sin livskamrat. Att
den rätte.
Vad sa du?
När man träffar den rätte.
Ja, ja, typ.
Det är ju väldigt kopplat till fantasin om att det finns någon som kan tillfredsställa alla dina behov, alla plan.
På alla plan.
Ja, och det är ju lite sagoboks.
Ja, Disney. Eller förälskelsefas.
Mm. Ja, ja, som ska vara för evigt på något sätt. Okej, nu hoppar jag tillbaka. Nu hoppar jag fram igen då. Nu skulle vi avsluta vårt äktenskap. Och jag var ju förkrossad. Jag var som en blöt trasa. Och Janne var jättebitter och upplevde att jag har liksom... bedragit honom. Alltså sumpat de här 10-15 åren av hans liv. Liksom har jag bara trampat på och pissat på liksom. Och så var det väl han, för han har ju läst psykologi för länge sedan, något år sådär, och så han visste någon sån här mottagning, så han kontaktade där de hade sån här parterapi, familjeterapi, och vi gick dit,
och det var för att separationen skulle bli,
ja, det var liksom det initiala intentionen liksom, ja, att, för att hjälpa oss att avsluta snyggt. Det var Jannes tanke, min tanke, jag tror jag var helt avstängd liksom, för att allting var bara så hemskt och jag var den skyldiga liksom. Men i alla fall, och så den här terapeuten, han var ju bra, det är visst det som jag har inte gått hos någon i någon sån grej paraktigt i något annat tillfälle, så jag vet ju inte, men jag antar att det brukar gå till så här att var och en får ge sin bild och sen kommer den här terapeuten med, ja, bara öppna frågor liksom. Och vi berättade och märkte tämligen omedelbart att vi satt ju hela tiden och liksom höjde varann och vår relation till skyarna hela tiden. Vi satt och skröt om oss och om vår relation och om varann.
Och det kändes sant?
Ja, 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 ja. Och jag tror att det var efter tredje tillfället. Sen vet jag att om man frågar Janne så har han en liten annan bild av det. För jag, alltså hans minnesbild är lite annorlunda. Inte av det här, men däremot när han minns det som att varje gång vi gick därifrån så bråkade vi. Det minns inte jag. Hur som helst. Efter tredje gången, eller slutet av tredje gången, då sa terapeuten till oss att jag vet egentligen inte riktigt vad jag ska hjälpa er med. För att de flesta som kommer till mig, de är... Antingen har de ingen förmåga att kommunicera och jag måste hjälpa dem med det. Eller så vill de ha hjälp att avsluta sin relation. Får jag hjälpa dem med det? Men ni har ju en fullkomligt transparent kommunikation. Och jag kan verkligen inte se vad jag ska göra för er liksom. Och då sa jag så här lite på skämt att ja, men vi kanske är så här fortbildning för dig. Då får vi sluta skicka fakturor liksom. Och efter det fick vi ingen mer faktura.
Nej, du skojar. Ja, jag sa. Ni blev fortbildning för terapeuten.
Ja, det är min tolkning. Okej, vi gick dit tre gånger till. Men någon av de här sista gångerna, så på väg hem då, så sa vi till varann att ja, men vi har inte lust att skilja oss. Ja, men ska vi ta skita i det då? Alltså min bild, min jag associerar till, kommer ni ihåg Emil i Lönneberg, drängen Alfred och pigan Lina liksom. Vi tar och skiter i det här. Vad var det nu?
Fast de skulle väl skita i sin förlovning då?
Ja, men det är typ samma
sak. Typ just samma känsla.
Ja, men vi skiter i det.
Det var en idé att ni skulle skilja er.
Ja, det var Jannes fasta föreställning. Och nu bara, nej men vi har ingen lust. Ja, men då struntar vi det. Vad skönt. Då slipper vi hålla på med det. Liksom. Och så då var ju det... Första var ju naturligtvis att jag lovade att jag inte skulle... att jag skulle vara trogen och sådär. Och så sa vi då återigen lite på skämt att... Ja, Janne fick väl träffa 57 tjejer innan jag kunde sätta igång igen. Så där. Men Janne konstaterade ju ganska snart liksom att... han tyckte sig inte kunna alltså begära det av mig, för att han insåg att det skulle vara att snöpa mig, det skulle vara att kastrera mig liksom. Mm. Så han insåg att det där är inte rimligt, du kan inte lova det. Det tror inte jag, jag tror inte på dig om du lovar det.
Mm.
Men jag låg ju platt ett bra tag liksom.
Mm.
Och sen så, ja det var ju ett långsamt återuppbyggande av förtroendet för mig. Mm. Som ju var totalt raserat liksom. Sen tog det väl, jag vet inte, ett år, jag vet inte. Innan han började först chatta med en kvinna. Och vi, ja då hade vi åkte faktiskt, vi har faktiskt varit på solsemester i Thailand en gång. Fick låna eller hyra ett hus av bekanta till min mammas man, vill jag ju då säga, till vårt försvar. men i alla fall, och där så upptäckte jag att han satt och chattade och så råkade jag se på skärmen. Och att det var liksom ganska sådär hett liksom. Och jag upptäckte ju att jag blev svartsjuk.
Ja.
Ja, att liksom, vad fan. Och så fick jag ju gå och idissla den där känslan en stund och, eller ett tag. Och insåg att det här är ju helt rimligt och bla bla och så vidare. Och sen kom vi hem till Sverige och så och blev vi bjudna på en fest hemma hos en Facebookvän, en fantastisk Facebookvän som tyvärr dog. En kvinna som hon hade som stor ambition, lite som din match, jag vet inte, love matchmaking.
Mm.
Att hon hade massa Facebookvänner, hon ville föra samman Facebookvänner och göra dem, för hon tyckte det var så häftiga människor. Så hon gjorde det här till sitt projekt att make Facebook become real liksom. Mm. Och bjöd in folk och dels la till alla till varandras vänlistor. Och det var ju liksom, man bara kunde inte motstå det för att hon var så rolig och häftig. Och så var det något tillfälle hon bjöd hem till en fest. Och då var den här Anne där. Och jag, vi var där, jag hade ju barna med oss, de var ganska små då. Och då blev det ju att jag skulle åka hem och han skulle stanna kvar. Och det kändes bra, men lite nojigt.
Mm.
Och sen blev ju de jätteförälskade.
Får jag bara fråga, ja. Var du nojig för vad de skulle göra eller var du nojig för din egen reaktion?
Ja, alltså det är ju det att vi har ju helt olika sätt att förhålla oss till det här med relationer och kärlek och sex. För medan jag som jag berättar har liksom, för mig är sex, åtminstone då när det var det här förbjudna då som jag inte fick göra, så var det ju nästan en förutsättning att det var närmast ansiktslöst liksom. I vissa fall kunde jag inte ens komma ihåg ifall vi hade presenterat oss för varandra. Liksom, sådär. Medan Janne, han blir förälskad. Han blir intensivt förälskad. Och det är bara då han är intresserad. Liksom. Och därför, och det har ju Janne, det var ju det han också insåg efter ett tag. Att de här, alla mina 57, de var ju faktiskt, på det sättet hade jag faktiskt varit ärlig. Att de var aldrig ett hot mot Janne och min relation, för att det var på en helt annan nivå liksom.
Mm.
Medan när Janne träffar någon, det är ett större hot mot oss, därför att han blir förälskad intensivt och han är ju monogam på det sättet. Mm. Det vill säga han älskar mig och oss, familjen liksom. Men han kan bara ha en romantisk relation i taget, så att säga.
Mm.
Och den är uppslukande för honom. Han är en väldigt passionerad person. Alltså jag är också passionerad, men mest kanske bara kroppsligt. Ibland kan jag känna mig nästan som en kall människa. Mm. Jag vet inte. Ja, nej.
Du är skrämmande lik mig.
Härligt. Eller inte härligt kanske. Nej. Men.
Men jag måste bara säga, jag läste, för ni är väldigt öppna och det är därför vi har kunnat bjuda in dig också. Ni är väldigt öppna med er relation och jag läste ett inlägg som han skrev nyligen som var väldigt, väldigt fint. Ja. Där han skrev om att andra kvinnor har velat liksom leva med honom och sådär. Ja. Men att för honom är ändå alltid er relation det självklara valet, eller jag kommer inte ihåg exakt, men det var väldigt, för han har också beskrivit den här situationen väldigt likt så som du gör, att han blir mer uppslukad av relationerna.
Ja, precis. Och det gör väl i sig att de relationerna lättare kan liknas vid, eller kan väckas sån, den sortens längtan då hos motparten. Även om han har ju aldrig ljugit för någon liksom, utan alla har ju vetat om att han har mig och oss och vårt hem och inte vill lämna det. Men den typen av relationer som han får eller skaffar sig eller hamnar i är ju mer av den karaktären, så att de, ja, samtliga tre som han har haft, alltså ganska långa och intensiva relationer med, de har ju till slut, ja, det är ju kvinnor som till slut inte har stått ut med att vara den andra kvinnan, och som tycker att det är, de vill ha honom mer på heltid. Det känns som att han kommer dit och några dagar och lagar god mat och de har jättehäftigt, och sen så åker han och de är ensamma kvar liksom.
Och det är ju inte konstigt.
Nej.
Alla går ju att förstå, tycker jag. I de här. Det är därför det är så intressant. Det pratar vi med Karin om när vi pratar om hennes BDSM-sammanhang. Att när hon berättade varför hon ville prata om det överhuvudtaget, så handlar det för henne jättemycket om att ge alternativ till den här tvåsamheten, ja, som alla tar för självklart. Att man bara ska visa att det finns andra sätt att leva och andra alternativ. Och det är väldigt lätt att förstå de flesta liksom. Jag kan förstå även de kvinnorna som känner att jag är den andra alltid.
Jo, men jag vet. Nej, men precis det där du sa, liksom, att inse att det finns alternativ. Alltså det är inte enkelt, och det ska man inte tro. Men alltså, vad jag har förstått, så är det ju inte enkelt att leva tvåsamt heller.
Nej.
Liksom, de flesta relationer tar ju slut. Och jag tror att väldigt många separerar, skiljer sig, gör slut för att passionen har svalnat, och då tänker man att man måste, och man längtar efter något annat, och då ser man bara alternativet att man måste göra slut och så leta efter det på något annat ställe.
Mm.
Och jag kan verkligen, alltså i synnerhet i början så ville jag ju liksom gå runt och predika flersamhet, men det har jag ju förstått att det är inte meningsfullt liksom, för folk. Ja.
och varför? Varför vill du?
Jo, för att jag tycker, därför att jag nästan förutsätter att det är ju så många som borde åtminstone överväga att det finns andra sätt, och som skulle kunna pröva sig fram. För det känns lite grann som att relationer, det är som ett snabbköp med halvfabrikat, eller liksom relation eller singel liksom. Och man ser inte att det finns andra sätt att leva. Man kan göra sitt eget recept liksom.
Mm. Jag tror att folk har väldigt svårt att vara ärliga, eller liksom det där att det är så väldigt svårt att säga att man har behov av någonting annat. Det tror jag, den bara i ert fall också, jättedramatik. Och därför så,
det är ju
så,
inte det bästa sättet att starta, nej, en öppen relation, nej, det ska jag ju säga.
Nej. Och väldigt mycket lögn, alltså när man är otrogen, att det liksom, det är jättesvårt att, ja, jag vet inte, det är någonting liksom med.
Ja, men sen är det, om man nu faktiskt älskar den man har en relation med, men man längtar efter något annat, då känns det ju som att om man uttrycker det, så är ju det en kritik av den personen. Och åtminstone, och det vill man ju inte, man vill ju inte såra den man älskar. Och därför kan det kännas som att det är lättare att smussla då, och ljuga, tills det kommer fram. Alltså det är ju alltid det där.
Mm. Och det gör det ju förr eller senare.
Hur ofta har man inte hört det, att nej, men jag vill inte säga något, för jag vill inte göra den illa. Den skulle bli så ledsen.
Jag vet.
Men det är min, när jag hör dig säga att jag vill berätta om det här. Och så jag får vibben att det också är någonting annat. Det är inte bara för andras skull, utan det är också det här ifall man har levt i hemlighet på ett normbrytande sätt. Att just det här friheten i att lägga på bordet, så här är jag, så här ser jag på det här. Mm. Att inte vara i en form av garderob för att det är normbrytande.
Nej, precis. Nej, och det tar väl ett tag att komma fram till vad det är för typ av relationer man behöver, liksom. Alltså det var ju inte från början helt självklart det här, hur olika Janne och jag var. Och hur olika våra andra relationer blir. Det har man ju kommit underfund med sen, lite grann.
För ni umgås väl ibland, alltså du umgås med hans...
Ja,
det... andra partner och...
Ja, precis. Mm. Ja, vi har ju blivit goda vänner. sen har ju det kanske blivit lite... Jo, men absolut. Vi har varit vänner allihopa och respekterar och tycker om varann. Och liksom min mest fasta andra relation, Stefan uppe i Delsbo... Vi är ju jättegoda vänner, hela familjen. Och jag och Janne och Magnus åkte ju upp dit och firade... Jag väntar, nyår, då hängde inte Janne med, för då var det pandemi. Men vi var där uppe på sommaren, just det. Mm. Och de är ju de går ju aldrig... De sitter ju och babblar till nästa morgon. Och ja, det är jätteroligt. Och sen har ju Janne varit där uppe och träffat Stefans andra kvinna. Och, alltså det blir till slut... Men det, jag tycker det är jätteroligt. Liksom. Mm. Ja, det är underbart.
Så Stefan är också i en öppen relation?
Ja, ja.
Mm.
Och han sa ju i början... när vi träffades, då var jag... Ja, utbränd kan man säga. Alltså, vi hade ju några jävligt tuffa år. Det kanske också ligger i... Vad heter det? Bagaget för hur det började med det här, mitt behov av att också, alltså få en fristad, liksom, få fly lite grann.
Mm.
För att vi hade det jävligt jobbigt hemma. Vi har en diagnosdotter som innan hon flyttade till en internatskola, så det var ju fingret på 112 liksom, någon gång i veckan. Mm. Alltså det var otroligt slitsamt liksom. Och jag var ju utbränd och vår ekonomi var ju liksom åt helvete. Vi är ju frilansande kulturarbetare, det känner ni till. Och liksom man visste aldrig om man kunde betala eller räkningarna liksom. Och när man hade pengar så satt jag, var som, vad heter det där? Blackjack var det där kortspelet där man ska få ihop korten till 21 liksom. Om man har 5372 kronor på kontot. Antingen tar jag den räkningen och den räkningen. Eller så kan jag ta den och den. Men då kan jag inte... Ah. Och så där fick man komma... Försökte jag komma så nära saldot som möjligt. Så det var jobbigt. Ah, men, och då träffade jag Stefan. Och han var också utbränd av andra skäl. Liksom. Så vi... Och då tyckte han det var så himla skönt att få ta hand om någon annan som mådde dåligt. Istället för bara att ta hand om sig själv hela jävla tiden. Och sen så skrev han till Janne och uttryckte sån tacksamhet för att han fick... dela mig med honom. Och att han var så... Alltså han hade själv alltid sagt att... lovat sig själv, eller satt som en regel för sig själv, att inte ge sig kast med gifta kvinnor. För det blir bara jobbigt och skit av allting. Och det här var för honom en ögonöppnare. Att wow, det går. Men han var hela tiden beredd att om det här på något sätt sabbar er... familj eller er relation, då backar jag liksom. Och sen sa han ju att jag skulle aldrig orka med en hel tjej. Det är perfekt att dela.
Men vi har fått en fråga som är: hur hanterar man eventuell svartsjuka? Hur har du gjort? Hur har ni gjort liksom? Är det fritt från det eller kommer det, och vad gör man då?
Ja, alltså det som jag har kommit fram till som min gyllene regel, det är att det han och jag har kan inte han och hon ha. Det han och hon har kan inte han och jag ha. Därmed är det ingen konkurrens. Det som har gjort mig svartsjuk eller osäker, det är ju när jag blir rädd att hans passion ska bli så uppslukande och till slut hos honom landa i att han själv känner att han måste lämna mig och leva heltid med den andra. Det är ju det jag har varit rädd för. Jag är inte rädd att bli, eller jag vill bli kompletterad, men jag vill inte bli utbytt liksom. Så det är det varje gång. Det har hänt 3 gånger. Han är ju mycket mer ordentlig, eller seriös, eller vad säger man, ja, än jag. Men de gånger han har träffat någon så är det i början initialt en nojig situation för mig. För att jag blir rädd att nu kanske det faktiskt är så att han måste leva med den här personen på heltid. Men sen visar det sig att det inte är så. Och då är det bara, det finns ju ett begrepp inom polyvärlden. Compassion. Ja. Medglädje. Att jag kan ju liksom verkligen glädjas åt, eller kan, jag gläds åt Jannes kärlekslycka. Och jag lider med Janne när det är jobbigt och strular liksom. Och vad gäller Janne gentemot mina snubbar, så är det väl just det att han har ju landat i att jag blir inte förälskad i princip. Eller, ja, åtminstone inte på något sätt som är på vårt plan liksom. Mm. Utan jag tror Janne kan mer känna det här liksom. Ja, det är ju sån här, ja, en säkert jättehäftig, snygg snubbe med muskler och magrutor och en stor kuk och grej. Liksom. Det är mer sån underlägsenhetskänsla han kan drabbas av. Och så blir han ju nästan glatt överraskad när han konstaterar att nästan alla jag de som jag träffar och fortsätter träffa, det är ju också lite så här problematiska killar. De är deprimerade och de är utbrända och de är arbetslösa och de har kronofogden efter sig. Liksom, det är på något sätt, det är de som jag intresserar mig för i längden.
Du gillar helt enkelt sköra människor mer än...
Ja, åtminstone, ja. Eller åtminstone så är det väl det som jag upplever ger anledning till mer än bara en runda i sänghalmen.
Mm. Har du aldrig känt att en längtan efter att bo själv?
Jo, det kan jag göra. Eller jag kan ha så där nästan som en dagdröm att nattdröm också att flytta in i en etta på Stockholms söder som jag ju kom ifrån innan jag kom till Göteborg.
Ja.
Och jag ska sitta där i fönstersmygen med ett glas vin och en cigg och titta ut på gatan och sådär. Men ja, så lär det ju inte bli. Men grejen är, ja men just det, men det skulle jag också säga. Det tror jag är en viktig komponent i det här. Hur man, att vara en sån som kan leva i öppen relation. Det tror jag nästan en förutsättning är att man trivs att vara ensam. Att man inte sitter och känner sig ensam och övergiven när partnern är iväg med en annan partner.
Mm.
För både Jan och jag, vi är väldigt solitära och vi har nog insett mer och mer hur, alltså att vi är ju någon slags match made in heaven, liksom att vi lever väldigt separata liv. Alltså vi är verkligen inte hopklistrade på något sätt. Vi har gemensamma saker och sen har vi enskilda projekt. Och båda trivs jättebra med att vara ensamma. Liksom. Mm.
För det är det, enda jag tänker. Jag har väldigt lätt att lockas av idén med ett öppet äktenskap.
Mm.
Och min sexualitet är också, precis som din sexualitet, väldigt opersonlig. Mm. Så jag fantiserar aldrig någonsin om att ha sex med en person, och inte ens när jag har sex med en person, så liksom bilderna och fantasierna, de är alltid av det opersonliga slaget. Men där är det som, och jag har lekt med tanken i olika relationer och också föreslagit det i olika relationer, att man ska ha ett öppet förhållande. Men det som jag inte skulle klara av då, tror jag, det är faktiskt just att bo ihop.
Ja.
För jag skulle jag tror att jag skulle kunna klara av att ha ett öppet förhållande, men jag skulle behöva ha ett eget hem där jag inte helt enkelt vet hela tiden vad den andra personen gör. Jag tror att det skulle få mig sänkt, alltså deprimerad. Så därför det här att ni ändå delar det här hemmet.
Ja, nej men alltså på ett sätt så kan jag nog se det som att om jag hade börjat från scratch, då hade det nog varit så
särbo-förhållande
som hade varit mitt ideal. Nu är det ju helt enkelt det att vi är personer som slår väldigt djupa rötter. Liksom. Vi är inte, vissa människor tycker ju om, eller verkar tycka om att flytta med ena mellan dem liksom, på något sätt. Och börja om på nytt och rensa och ha sig och sånt. Såna är inte vi. Och sen är det när man bildar familj. Alltså då, det ser jag det väl som att då måste det ju ändå vara en fördel att bo ihop. Och vi köpte ju den här kåken. Vi har ju en stor kåk, en gammal på Hisingen som liksom som var vi använde hela kåken i början, dels två ungar, och så har vi ju jobbat hemifrån och Janne har haft studio när han har klippt film och vi har haft kontor och tjoff så där. Nu behöver vi ju inte det här stora huset egentligen, men vi har rotat oss så djupt och vi har en underbar trädgård och massa projekt överallt, så att det är helt enkelt att jag kan inte se något bättre alternativ. Liksom. Däremot så älskar jag om Janne åker bort några dagar någon gång. Så jag får vara ensam.
Det gillar man nog oavsett vilken typ av relation man har, tror jag.
Ja, det finns ju människor som är sådär som har väldigt svårt för att vara ensamma. Som känner sig ensamma om de är ensamma. För just nu är det ju, har ju Janne, ja, det är ju lite hemskt. För hans stora passionerade relation sedan 6-7 år någonting, den är ju nu slutgiltigt avslutad. Det har varit stormigt hela tiden. Så han är ju i en hjärtesorg och håller väl på att lappa upp sig själv liksom. Men hoppas väl inte direkt på att han ska träffa någon ny. För han är ju inte sån som går ut och raggar direkt. Men han försöker hitta lite andra vägar och resa iväg för att träffa vänner kan man göra visst. Också.
Det kan man absolut göra.
Ja.
Och er kärlek under den här resan in i det här mer öppna förhållandet, har kärleken mellan er på något sätt förändrats under den resan?
Ja. Ja, absolut. Alltså, ja. Alltså, den har ju, vi hade, alltså, redan när det här började så hade vi ju i princip slutat ha sex. Men vi liksom, vi har väl alltid känt just den här, alltså, innerlig, alltså, livskamrat, det kanske låter torrt, eller sådär.
Det tycker jag är fint.
Ja, det, ja. Och nu, det är väl snarare så att vi har djupnat på det planet, just att vi har en enorm trygghet i oss och varann. Mm. Och vi, och nu sedan, ja det är ju ganska många år nu, när det är full ärlighet och ingenting behöver liksom sminkas till för att kunna presenteras för den andra, utan man, vi är öppna, så det känns som en enorm trygghet liksom. Mm. Och med ungarna också, det har ju aldrig varit något, ja det måste jag få berätta, det var ju så roligt, någonstans där i början när vi hade alltså ömsesidigt öppnat upp liksom, så frågade vi ungarna då, jag tror att de var kanske 7 och 10 eller något sånt, frågade vi vid köksbordet sådär lite sökande sådär, tycker ni att vi är en ovanlig familj. Så, ja, varför det då? För vi har ingen bil. Det var konstigt. Men sen har ju, sen det dottern, hon propagerar ju vitt och brett för henne är det självklart att man inte ska vara monogam. Liksom. Och även, ja det kanske jag inte ska berätta, men även sonen har ju börjat följa våra fotspår. Och det blir man ju stolt över. Alltså, så länge det känns som att de bottnar i det och liksom är trygga.
Mm. Karin, som vi pratade med i en tidigare episod, hon skickade vidare en fråga till dig som handlar om man känner att man mår bättre, om båda parter är eniga om att en öppet förhållande är bra, men man tycker att det är svårt ändå. Svartsjuka, hur man går tillväga, hur man ska prata om saker. Ja. Har du några såna här tips och råd för hur man får ett öppet förhållande att fungera?
Ja, eller... Ja, det är väl... Det är väl det jag har pratat om nu. Och det här med just att försöka se det som att... alltså jag tror att det måste ju nästan bygga på att man har en väldigt stark relation från början. Om man nu vill fortsätta vara ihop. För jag tror att det är ju inte ovanligt att folk öppnar upp en relation och egentligen är det kanske bara ett första steg för att känna på. Och sen leder det till att man separerar. Så jag tror att om man ska känna sig trygg så ska man ha en stark relation. Och sen måste man ju vara öppen för vad som kan hända. Alltså det kan ju hända att den andra träffar någon som blir uppslukande och som man... Alltså kanske leder till att man gör slut. Men å andra sidan, återigen, hur många monorelationer leder inte till det? Jag tror ju snarare att risken... Okej, jag ska inte säga att risken är mindre. Ja, men jag undrar om inte risken kan vara mindre om man är öppen med att man får och kan behöva och har rätt att utforska sina behov av att träffa andra för andra behov, liksom. För som jag kan se det, att det, alltså det är ju ganska omänskligt, tycker jag, att kräva av en annan människa att den ska tillgodose alla mina behov, liksom. En person ska vara, alltså, livskamrat, förälder till ens barn. Man ska laga mat, man ska ha sex, man ska ha trygghet och man ska åka på semester och man ska ha roligt och man ska ha det skönt. Och, alltså jag menar, det är omänskligt. Alltså jag får ju prestationsångest vid blotta tanken på att jag ska vara allt det där. Då tycker jag det är, ja, för att uttrycka det lite krasst då är det väl jävligt mycket bättre att lägga ut lite saker på entreprenad. Om jag inte är den som älskar att laga mat tillsammans med min matlagningspassionerade man, då är det väl underbart om han träffar någon som brinner för det lika mycket som han. Så kan jag sitta där och inte behöva dåligt samvete för att jag stonkar och stönar när jag ska komma och hjälpa till med köttet eller vad det är för någonting, liksom. Och sen, alltså det anses ju helt normalt att man har kompisar. Att man har träningskompisar, arbetskompisar. Ja, vad det nu är. Man ska ha någon hobby, då har man kompisar. Men just när det gäller relation, någonting mer intimt, där plötsligt går en gräns. Och jag har faktiskt alltid haft väldigt svårt att förstå varför gränsen ska gå just där.